välkommen till den första delen i en ny serie med program som jag hade tänkt leda igenom. Och den observante lyssnaren vet kanske att jag älskar Bibeln därför att jag älskar Jesus. Och Bibeln ger oss sann kunskap om Gud. Och när man talar om Bibeln så är det två olika saker man menar. Antingen så menar man texten, alltså budskapet som står i Bibeln. Eller så menar man själva den fysiska boken. Och när jag säger att jag älskar Bibeln så menar jag självklart budskapet som står där. Men det som står i Bibeln har inte nått dig och mig. Det hade inte kunnat nå dig och mig om det inte var för de bokrullar och böcker som har skrivits genom historien. Och därför så hade jag idag tänkt börja en serie där jag ska tala om Bibelns tillkomst och historia. Hur gick vi från stentavlor och pergament till att ha Bibeln i en app på telefonen. Och det har jag tänkt tala om i ett antal program framåt om Herren vill. Och idag så ska jag försöka att enkelt berätta om hur vi kristna fick det som vi kallar för Gamla Testamentet och hur det har bevarats genom århundradena. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Låt oss börja med den kontroversiella begynnelsen. För saken är den att ju längre tillbaka i tid man går, desto större blir diskussionerna om just Bibelns uppkomst. Moderna bibelforskare säger emot de traditionella förståelserna och frågan är om vi kan veta hur Bibeln såg ut i sin späda begynnelse. För en sak kan vi vara eniga om och en sak vet vi, det är att Bibeln skrevs inte på en dag och Bibeln föll heller inte ner från himlen med skinninbindning och guldkant färdig att läsas och levererad. Så när skrevs egentligen Bibeln? Ja, dels så beror det på vilken bibelbok du menar, men det beror också på vem du lyssnar på, vem du anser som din auktoritet. Och i den här serien så kommer jag presentera en ganska konservativ modell, men som ändå tar modern forskning på allvar. Och jag kan börja med att säga så här, innan det fanns någon bibel, innan någon hade nedtecknat någonting, så fanns Gud. Och det fanns också människor som upplevde Gud på olika sätt och de berättade för varandra om vad Gud hade gjort. Alltså på Adams tid, Noas tid, Abrahams tid så fanns det ingen bibel men de berättade saker och ting för varandra. Och det kallas för ett muntligt berättande och när det går vidare så kallas det för en muntlig tradition. Och det här är någonting som mänskligheten har sysslat med otroligt länge. Så de första berättelserna om Gud, det var sånt som Adam, Eva, Noa, Abraham, Isak, Jakob kunde berätta runt lägereldarna. Och det är inte osannolikt att det är de här berättelserna som senare blev nedtecknade på papper av människor, eller papper var det väl inte, pergament, vad det nu än var för material man skrev ner på, av människor som var inspirerade av Gud att göra så. Men den första som skrev ner det vi har i Bibeln, det är väl ändå Mose. Bibeln börjar ju med de fem Moseböckerna och som namnet antyder så måste de väl vara skrivna av Mose, eller hur? Och det är här kontroversen börjar, för det här var den generella och den accepterade synen på Moseböckerna fram till modern tid, säg 1700-1800-talet. Men från 1800-talet framförallt så har man börjat läsa Bibeln med en ny sorts bedömning, det som kallas för den moderna bibelkritiken. Och jag ska inte gå så djupt in på den, men den moderna bibelkritiken gjorde med Moseböckerna var dels att man placerade dess uppkomst mycket senare än man traditionellt hade gjort, runt 700-talet före Kristus, lite beroende på vilken del av Moseböckerna man talar om, för att det man också gjorde var att man styckade upp författarskapet på flera författare och sa att en senare redaktör hade samlat material, olika material och satt ihop det till det vi idag kallar för de fem Moseböckerna. Och det här är väldigt förenklat, men i korthet kan man säga att det de påstår är att Moseböckerna är resultatet av flera hundra års skrivande. och sedan ett redaktionellt arbete med att klippa och klistra ihop texten, kanske så sent som på 400-talet före Kristus. Och som sagt så ska jag inte gå djupt in i den här frågan och diskutera det som kallas för JEPD-teorin, utan jag ska istället presentera en teori som jag tror är minst lika trovärdig och som dessutom harmoniserar med Bibelns eget vittnesbörd. Moseböckerna skrevs, tror jag, till stor del av Mose eller någon som var nära associerad med honom. Vi vet att Mose var upplärd i Egyptens vetenskap och konst, och skrivkonsten kom till många hundra år innan Mose levde. Oavsett när man vill placera honom rent historiskt, en del som placerar honom så sent som 1200-talet, så till som 1400-talet före Kristus. Vi vet inte vad han hade för källor, eller om han skrev allt från sin egen uppenbarelse från Gud, och det är inte så centralt. Men det verkar som att senare så har den här texten bearbetats av någon. Det är sant att det finns tecken på en del redaktionellt arbete där man har lagt till kommentarer, berättelsen avslutas med... Eller de här fem Moseböckerna avslutas med berättelsen om Mose död, och det kan ju inte Mose själv ha skrivit och så vidare. Men sanningen är den att Moseböckerna själva säger inte att det är Mose som skrev ner den här texten. Så det är inte ett vara eller icke vara för dess auktoritet eller för att den ska vara sann. Men det har varit en så pass dominerande teori genom alla tider att det måste verkligen övervägas som ett seriöst alternativ. Och det finns ingenting som direkt motsäger att den här texten skulle kunna ha sitt ursprung på Mosetiden. Men när var Mosetiden? Ja, som jag sa, det är inte okontroversiellt det heller, men någon gång mellan 1400-talet och 1200-talet före Kristus. Så det är då de första skrifterna i Bibeln kom till. Och det första vi läser i Bibeln om att Mose och Israels folk hade som text från Gud, det är de här två berömda stentavlorna. Det är alltså det första som man skulle kunna kalla för det nedskrivna Guds ord. Det första, det står att Mose gick upp på berget Sinai, och där tog han emot två stentavlor som var skrivna med Guds hand. Och på de två tavlorna så stod de 10 orden, eller de 10 budorden. Och det finns massor att säga om den saken, men jag bara konstaterar att under den här tiden så var det en del av det att ingå en pakt eller ett förbund, var det att man skrev ner paktens villkor i två exemplar, i det här fallet då på två stentavlor. Det är antagligen det som de två stentavlorna handlar om. Så det var det vi skulle kunna kalla för den ringa begynnelsens dag. Bibeln började som två stentavlor, och om den konservativa tolkningen av Bibeln är korrekt, så började Mose antagligen ungefär samtidigt att skriva ner Israels historia från skapelsen och fram till sin egen tid. Och de skrifterna bevarades i tabernaklet av prästerna. Så prästerna bevarade både texterna och kunskapen, och utifrån de här texterna och ritualerna som de hade så undervisade de folket i det som de hade lärt sig. Flera av Bibelns böcker har inte angivna författare, och faktiskt är det så att nästan ingen bok i Gamla testamentet har en namngiven skribent av texten. Man kan ta till exempel profeten Amos som exempel. Det står inte "det här har jag, Amos, skrivit ner", utan det står "ord av Amos, en av herdarna från Tekoa, detta är vad han såg om Israel". Så börjar Amos, profeten Amos bok. Så det är alltså i tredje person då, som det sägs, det här är ord av Amos. Och ibland så använder man ju det som retoriskt grepp när man skriver om sig själv, att man omtalar sig själv i tredje person. Men det kan vara någon annan som har skrivit ner hans ord, antingen samtidigt som han predikade eller senare. Han kan ha haft en skribent, och det kan vara någon senare som refererar vad det var han profeterade. Och den här osäkerheten om vem som är författare gäller i högsta grad de 6 böckerna som handlar om de olika kungarna i Israel och deras liv. De 2 Samuelsböckerna, de 2 Konungaböckerna och krönikeböckerna. Det är böcker som kan ha skrivits så sent som på 300-talet före Kristus. Vi vet helt enkelt inte. Men de använder också andra böcker som källor, tidigare krönikor som vi inte längre har. Så de har inte angivna författare, men antagligen så är det böcker som kanske skrevs tidigare, men i alla fall samlades under fångenskapen i Babylon på 500-talet före Kristus. Och därför så kan man säga att det är inte så otroligt centralt som man kanske skulle kunna tro för den evangeliska bibeltron att böckerna skrevs av just de personerna som har gett sitt namn till böckerna. Skrevs Jona bok av Jona? Vi vet helt enkelt inte. Skrevs Jona bok på Jonas tid? Ja, antagligen, men det är ingenting som hindrar att det skrevs en eller två generationer senare än händelserna som beskrivs här. Det verkar däremot ganska tydligt utifrån historien och Bibelns eget vittnesbörd att det är tiden runt fångenskapen i Babylon som var en otroligt viktig tid för både skrivande och samlande av de heliga skrifterna. Och vad var anledningen till det? Jo, antagligen så handlade det om det nationella och religiösa trauma som judarna gick igenom på den här tiden. Man hade förts bort i fångenskap i Babylon som betydde att man hade inte längre templet, det var förstört, och man var bortvisade från det heliga landet, man fick inte längre bo där. Och det ledde ju då till frågor som, vad är vi om vi inte har templet och landet? Och en del av svaret på den frågan, eller de frågorna, blev, vi har fortfarande skrifterna. Och det handlade då framförallt om Moseböckerna, många psalmer och de tidiga profeterna. Och så växte det fram en grupp bland judarna, framförallt bland prästerna, som kallades för de skriftlärda, alltså människor som kunde läsa och skriva och framförallt som kunde undervisa människor i vad Gud hade talat genom skrifterna. Det hade tidigare varit prästernas exklusiva uppgift, men skrifterna blev nu mer tillgängliga för människor och de arbetade med de här texterna. Och de sammanställde texterna, samlade dem och behandlade dem som en enhet. Och efter 70 år i fångenskapen i Babylon så återvände judarna från Babylon. Och en av de skriftlärda, nämligen Esra, han har en egen bok i Bibeln, blev en väldigt viktig aktör för att påminna judarna om vilka de var och vad de trodde på. Och han tillsammans med andra skriftlärda och präster, de gjorde det till en prioritet att ha högläsningar ifrån Guds lag och förklara för folket vad Gud hade talat. Och på den här tiden så skrevs också de sista böckerna i Gamla testamentet som Haggai, Zakaria och Malaki, Esra, Nehemia, de här böckerna som handlar om tiden efter fångenskapen. Och någon gång på den här tiden så blev också skrifterna samlade och universellt, alltså universellt bland judarna då, betraktades som heliga böcker. Och så när man kommer fram till Jesu tid, som vi hoppar några hundra år framåt i tiden, så fanns det igen ett tempel och judarna bodde i Israel. Men ändå så var skrifterna otroligt viktiga för judarnas förståelse av Guds vilja. Och på den här tiden hade det utvecklats det vi skulle kunna kalla för en synagogakultur. Och vad menar jag med det? Jo, det var kutym på Jesu tid att man samlades i synagogor för Guds tjänst och där läste man från en bokrulle. Och det är en tradition som judarna håller fast vid även idag. Det finns synagogor. Synagoga kommer, det ordet kommer från grekiska och betyder egentligen att samlas tillsammans. Och det är som sagt någonting som de håller fast vid idag. Och man använder fortfarande bokrullar för att bevara skrifterna. Man hade alltså inte alla skrifterna samlade i en bok som vi tänker oss en bok, utan varje bok hade en egen skriftrulle. Ibland så kunde flera böcker vara i en rulle om de var korta, som till exempel de 12 småprofeterna. De behandlades som en enhet, det var en bokrulle. Och därför så står det också så här i Lukas evangelium i det 4:e kapitlet och från den 16:e versen. så står det så här, citat. Så kom han, alltså Jesus, till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det så skrivet Herrens ande är över mig. Slutcitat. Fortsätter där. Men här sägs det alltså att Jesus gick till en synagoga som var hans skick som han brukade göra. Det var alltså någonting som var helt vanligt. Där fick han Jesajas bokrulle att läsa ifrån. Och det var alltså en rulle som de hade där i synagogan. Och som innehöll den här boken. Men det är väldigt tydligt från både från gamla testamentet och både från nya testamentets vittnesbörd och övriga historien att det är de böcker som vi har i vår kanon, första Mosebok till Malaki, som ansågs vara Guds ord på den här tiden. Det fanns andra böcker, grekiska skrifter och andra som skrevs på 200-talet, 100-talet före Kristus och ännu senare som aldrig blev en del av kanon. Ja, förresten, vad menas med, egentligen med kanon? Jag kanske ska ta det innan jag går vidare. Ordet kanon, det kommer från grekiskan och betyder rättesnöre eller regel. En kanon kan vara en samling med böcker eller med målningar eller filmer eller någonting annat som någon har sammanställt med ett speciellt syfte. Om jag till exempel ger ut 5 böcker som jag erkänner som mina och som är min samling av böcker, då är det en kanon. Om det finns 100 böcker som en professor på ett universitet menar är centrala för att förstå till exempel filosofihistoria, han säger det här måste ni läsa, det här måste ni ta del av för att förstå det här ämnet, då är det en kanon, det är den här professorns kanon. Inte hans egna böcker nödvändigtvis, men det är böcker som han auktoriserar. Så man kan säga att en kanon är en auktoriserad samling av verk. Så vad menar man då när man säger Bibelns kanon? Jo, man menar de bibelböckerna som man anser är inspirerade av Gud och givna till Guds folk som ett rättesnöre för tro och för liv. Det är de böckerna helt enkelt som vi kallar för Guds ord. Och inom kristenheten så finns det lite olika åsikter om vad som är kanon. Katolikerna och de ortodoxa har lite fler böcker på sin lista över böcker som de kallar för kanon och än det protestanterna har. Och om du tittar i din bibel så har du antagligen 66 böcker där. Men om du har en Bibel 2000 så hittar du en del extra böcker där. Jag ska komma tillbaka till de böckerna som kallas för apokryferna i ett eget program. Men det är alltså olika sätt att definiera kanon på. Och det var bara lite kort om just det ordet. Men vi ska gå tillbaka till Jesu tid och tala lite mer om Gamla testamentet som naturligtvis inte kallades Gamla testamentet av Jesus. Det här är ett ord som kom till mycket, mycket senare. Eller mycket, mycket senare ska jag inte säga. Det kom väl till i mitten, slutet på 100-talet och har blivit ett dominerande sätt att tala om det gamla och det nya testamentet. Men Jesus han talade som regel om skrifterna eller han talade om Moses. Det Moses hade talat, profeterna hade talat och så vidare. Men skrifterna skrevs alltså ner på bokrullar och de bevarades på flera olika sätt. För det första så bevarades de i synagogorna som jag har nämnt och för det andra så bevarades skrifterna i tabernaklet eller templet som jag också har nämnt. Men templet förstördes ju år 70 efter Kristus och då förflyttades det judiska centret från Jerusalem och upp till Galileen runt Tiberias sjön där. Och där la man så grunden för det som kom att bli den olika judiska skolor och skolor som skulle bevara de judiska traditionerna och skrifterna. Och runt om i Mellanöstern och i Europa så kom det eftersom att bildas en grupp av skriftlärda som kallades för massoreter, som är ett ord som hänvisar till hur de bevarar traditionerna. Och massoreterna hade som sin uppgift bland annat att noggrant skriva av tidigare texter på nya skriftrullar. Och det gjorde de under hela antiken och hela medelåldern och egentligen ända fram till vår tid. Och det gör ju naturligtvis att man kan vara bekymrad över att det har skett förändringar över tid. Alltså om en person skriver av det som någon annan har skrivit och en annan skriver av det och en annan skriver av det och så vidare. Hur kan man då vara säker på att det som vi har idag är samma sak som skrevs för alla de år sedan? Och det hör man ibland som argumentation mot tron på Bibeln. Att ja, men det har skrivits av och skrivits av och skrivits av och skrivits av och därför har det skett så många förändringar. Men det finns några bra hjälpmedel för att ta sig tillbaka till ursprungstexten. Och ett av de hjälpmedlen är Döda havsrullarna. Och jag ska avsluta det här programmet med att berätta om Döda havsrullarna och det som kallas för Qumran-sekten eller esséerna. Och så ska jag fortsätta den här, som jag tycker i alla fall, väldigt spännande berättelsen i nästa program. För det finns mycket mer intressant här att ta tag i. Men om du har läst din bibel så vet du antagligen att det på Jesu tid fanns bland annat fariseer och sadduceer. De här nämns ofta tillsammans. Sen nämns också i bibeln, och kanske du känner till, herodianer. Det nämns också zeloter. Det här var olika grupper som hade olika religiös inställning, alltså olika samfund inom den judiska tron skulle man kunna säga. Olika riktningar, men det var också politiska rörelsen. Men det fanns en grupp på den här tiden som inte omnämns direkt i Bibeln, antagligen för att de höll till utanför samhället nere vid Döda havet nämligen, och det var esséerna. Och namnet esséer, det betyder de ödmjuka eller de fromma, det kommer från ett hebreiskt ord där. Och esséerna, det var en grupp som sökte sig bort från andra människor. De var mer isolationistiska. De sökte sig bort från de andra för att hålla sig rena från samhällets smuts. Bland annat var de väldigt kritiska till tempelgudstjänsten i Jerusalem. Det finns faktiskt de som menar att döparen Johannes och Jesus själv var väldigt inspirerade av esséerna, bland annat i sin kritik av ledarskapet i Israel. Men de flyttade alltså till Qumran, som är ett område vid Döda havet, där de byggde upp en slags kommunitet. De hade stränga regler för hur man skulle leva och de var väldigt asketiska. Och det som de dessutom var väldigt intresserade av och som är viktigt för vårt studium här, det var att de var ivriga i att skriva och bevara skrifter. De skrev ner många regler för deras gemensamma liv, kommunitetsregler, men de hade också väldigt många bibelböcker i sin gemenskap. Och hur som helst, någon gång antagligen runt Jerusalems förstörande år 70, då romarna kom och förstörde Jerusalem och templet, så flydde esséerna från Qumran bort från romarna. Och då dolde de många av sina skrifter i några grottor i närheten. Det är i alla fall det som är den vanligaste teorin. För år 1946, om vi hoppar fram många hundra år i tiden, så hittade man flera krukor i några grottor i Qumran-området som innehöll skriftrullar. Det var många olika skrifter, men det var också flera bibelböcker. Ja, nästan hela Gamla testamentet var representerat i de här Qumran-rullorna eller Döda havsrullarna som de kallas. Och några av de här rullarna är daterade tillbaka till 300-talet före Kristus. Och anledningen att de var så välbevarade handlade om att de kom ifrån att de var i ett ökenlandskap där det var väldigt, väldigt torrt. Men det betyder alltså att man kan idag jämföra Döda havsrullarna, Qumran-texterna som skrevs runt Jesu tid och ännu tidigare, med massoreternas texter, alltså de här texterna som skribenter skrev av under medeltiden, där de äldsta som vi har bevarade idag är från 900-talet. Så man kan jämföra text som har 1000 år och över 1000 år i spann mellan sig och se hur mycket som har förändrats och se om det är någon skillnad mellan de två texterna. Och det är intressant, men Och det som är intressant med det här, det är att de är väldigt lika. Texterna har bevarats fascinerande väl. Det finns skillnader. Ibland när du läser din bibel, om du har en modern bibel med många kommentarer och fotnoter, så kan du ibland se i Gamla testamentet att det står någonting sånt som att ja, döda havsrullarna säger så här och så här, medan masoretexten eller vad de väljer att kalla den för säger så här och så här. Och då är det för att det är en skillnad mellan de här två texterna. Och det är intressant, men det är aldrig någonting som är helt avgörande för betydelsen av texten. Men man kan absolut säga att Guds ord har bevarats väldigt, väldigt väl. Och jag ska avsluta med det här. Det här programmet så har vi tagit oss en resa genom, en väldigt snabb resa genom Gamla testamentets historia. Vi började med att utforska de här kontroversiella tidiga dagarna av Bibelns tillkomst, där modern forskning utmanar den traditionella förståelsen. Och sen diskuterade vi Moseböckernas författarskap och betydelsen av muntlig tradition i att bevara Guds ord. Och sen såg vi på den här betydelsefulla perioden under Babylon-fångenskapen, där skrifterna bevarades det blev avgörande för att bevara judendomens identitet. Och så såg vi här till sist också på hur kanon bildades och betydelsen av döda havsrullarna för att kunna bekräfta bibeltexternas äkthet genom århundradena. Och det här är bara början på den här upptäcktsfärden genom Bibelns utveckling. Nästa gång så ska vi fördjupa oss i den grekiska översättningen av skriften som kallas Septuagintan. Och kanske också, om vi hinner det, komma in på hur Nya testamentet kom till. Och om du har några frågor eller vill veta mer, så tveka inte att ta kontakt. Tack för att du var med idag, och Gud välsigne dig. Du har lyssnat på Maranata podcast med mig, Paulus Eliasson, och det här programmet också sänds över Stockholm och Örebro närradio. Du kan komma i kontakt med Maranata församlingen via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla på återhörande, och nu ska vi lyssna på sången Håll mig nära ifrån albumet Redeemed, som är utgiven av församlingen Agape i Göteborg.